I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Den här veckan kör vi ett specialavsnitt med en väl efterfrågad gäst på Twitter när vi la upp en poll här under veckan för att se vem man helst hade velat ha som en del av Magget den här veckan. Det är en av Sveriges bästa privatinvesterare, Västkustens svar på Joel Greenblatt. Vi tänkte köra en lång djupdykning om investeringsfilosofi, investerartemperament, idea generation och historiska framgångsrika investeringar etc. Och som alla förstår vid detta laget så har vi lurat in Nemcap i Magget den här veckan och vi önskar dig välkommen Nemcap. Kul att ha dig här.
Tack så hemskt mycket för att jag äntligen fick komma hit.
Ja, vi var ju tvungna att starta en podd för det här och sen fick vi 10-12 avsnitt som vi fick komma in i matchen och sen nu fick vi äntligen hit dig. Så ser vi fram emot.
Ska vi börja med lite snabba frågor, Göran, eller vad tänker du? Värma upp lite.
Ja, men jag har snott det här direkt från Börspodden egentligen. De kör ju 10 snabba frågor, värma upp gästen lite grann. Och därefter så kommer vi gå in på intervjun. Så jag tänker, vi på Börsmagasinet, vi har ju ganska stort fokus på proteinintag och bänkpress. Vad bänkpressar du idag och vad har du historiskt bänkpressat?
Jag skulle gissa på någonstans 90-95 kanske.
I dagsläget?
Historiska siffror? Ja, typ. Den historiska siffran ligger nog på en 6 på 122,5.
Ja, men ändå respektabelt.
Jag vet inte riktigt vad det betyder i maxrepp riktigt. Men,
ja. Runt 150 skulle jag tro. Men ja, bättre än Mikael Siding i alla fall, så vi tar med oss det.
Det får man vara nöjd med.
Här är 4 alternativ. Så fråga nummer 2. Vilken av de här följande alternativen har du inte gjort på seriös nivå? Så 4 olika alternativ här. Så nummer 1, hästsport. B, e-sport. C, bodybuilding. Och D, löpning.
Löpning, får jag nog säga. Det är inte min grej.
Har du någon historia runt om andra? För det är ju en ganska eklektisk mix av olika sporter. Typ e-sport är väl det som sticker ut kanske?
Jag vet inte om jag har e-sportat, men jag är lite för gammal för det. Man lirar lite förr i tiden. Så det var ju jäkligt kul att spela Quake World bland annat. Okay.
Men du var ganska bra vad jag minns.
Nej, medelmåtta skulle jag säga. Lite halvbra på vissa grejer. Lite bra ibland. Ingen stjärna direkt.
Ödmjuk med andra ord. Vad har du för favorit i resemål?
Jag får nog faktiskt säga att jag gillar faktiskt Italien.
Okej, okay. Ja, det kan jag hålla med om. Om du får välja på vem som ska förvalta dina pengar livet ut. Du måste ge den här personen alla dina pengar. Du får aldrig mer göra en investering själv, utan alla dina nuvarande pengar måste förvaltas av den här personen. Har du valt Pontus Dacmo eller gubbarna på TIN?
Oh Jesus. Kan man inte välja Olle Kvarnström?
Okej, pass på den med andra ord. Om vi går vidare till nästa fråga. Är det någonting som du tycker att nya investerare ofta gör fel?
Jag tror inte att man måste ha en plan liksom som man följer. Jag tror de flesta, de följer lite influencers och köper det som är hett nu för tiden. Typ SBP, Tesla och så vidare. Jag tror det är nog ett ganska stort misstag som alla gör i början.
Mm. Om du bara skulle få välja ett enda bolag som du kan äga livet ut, vilket är väldigt annorlunda mot vad vi gör varje dag. Det är väldigt få av våra investeringar som man faktiskt kanske vill äga hela livet. Så vilket bolag hade du valt då?
Investor förmodligen.
Okej. Okay. Right. Du är lite av en värdeinvesterare får man ändå säga. Även om vi kommer gå igenom bolag här som kanske inte var billiga vid första anblick, men visade sig vara väldigt billiga. Och om du kollar på vad Warren Buffett har kört för bilar genom tiden, så har han ju alltid hållit sig till ganska
ganska modesta
bilar. Vad kör du för bil?
Jag kör en Volvo XC60 faktiskt.
Nya eller gamla?
När jag köpte den så fanns det en ny modell, men jag valde ändå att ta den gamla för den var lite billigare.
Nice.
Deep value.
Classic.
Jag fick den lite tidigare också. Jag ville ha den i tid, så var ju lite väntetid om man vill ha den nya. Men det var nog 100 000 man sparade liksom på den gamla modellen.
Mm. Momsen ungefär.
På tal om det, jag bara skjuter in en fråga. Jag har någonstans läst att du gjorde ett bilköp för typ 10-15 år sedan. Och att alternativavkastningen på det bilköpet är rätt många miljoner. Har du möjlighet att lägga ut texten om det bilköpet lite? Jag läste någonstans att du köpte en BMW tidigt när du började som investerare och hade mindre eget kapital än vad du har i dagsläget. Och att du hade gjort någon beräkning på att om du inte hade köpt en BMW och investerat de pengarna istället, så hade det varit rätt många BMW vid det här laget. Är det någon sanning bakom det eller har jag blandat ihop det?
Ja, absolut. Det är en väldigt stor sanning. Det är nog en alternativ kostnad på säkert 50 miljoner liksom. Kan man väl säga. Kan du köpa en Koenigsegg?
Har du några CSN-lån?
Jag tror jag har runt 100 000 lån på CSN.
Så där har du i alla fall en positiv alternativkostnad på tagit de lånen och investerat?
Ja, det kan man väl säga.
Netta ut bilen ungefär.
Det är perfekt.
Ja.
Okej, nionde frågan. Du kan passa om du vill. Har du någonsin ansökt till Paradise Hotel?
Ja, men jag är osäker på att om jag hade kommit med så vet jag inte om jag hade gjort det.
Fair enough. Vi vet ju att du har pluggat på universitetet. Du har ju CSN-lån och sådär. Men blev du någonsin klar med skolan?
Nej, jag är precis som Sven Hagströmme. Jag är en dropout. Han har också läst nationalekonomi och jag vet att han också hoppade av. Så har han lite som förebild.
Okej, fair enough. Det har ju gått bra för honom, men ändå kan man ju komma upp och tycka. All right, så 10 snabba, avklarade. Vi tänker att vi hoppar in lite på intervjun. Och det skulle vara fantastiskt kul att veta hur du kom in på investeringar från första början. Jag menar många, vi har ju alla vår egen historia om hur vi faktiskt började köpa våra första aktier och började lära oss börsen, men hur var det på dig, för dig? Hade du någon förebild som introducerade till börsen, eller var det något som du hittade alldeles själv?
Det var faktiskt så att min mamma sparade mina barnbidragspengar i aktier. Så när jag väl fyllde 18 liksom, så hade jag lite aktier till Paul på Hennes & Mauritz, SCB och lite sådär. Så var ett kapital på drygt 170 000. Så på något sätt, det är så länge nu, men på något sätt så, ja, så funderar jag väl på om jag kunde göra någonting med pengarna själv. Gissar jag på. Men jag tror också jag hittade lite forum, bland annat Börssnack och Privata Affärers forum. Jag kommer ihåg att på Privata Affärers forum så hade de lite kortfattade analyser och lite olika bolag och sådär. Så började jag läsa lite där och så tänkte jag, fan, man kan ju faktiskt kanske, det är inte bara liksom kassa tärning, utan man kan faktiskt förutspå en del saker, tänkte jag, vad gäller hur aktier kommer gå över tid. Så det var nog det som hände, tror jag. Och därigenom så på forumet så hade de lite olika trådar om aktier och hur man kunde lära sig och sådär. Och tror det var därifrån som jag hittade lite böcker om typ Warren Buffett och Intelligent Investor och lite olika sådana saker. Då snackade vi typ 2004.
Hur var börsen då jämfört? Du hade vi precis gått igenom IT, Iran, techbolag hade jämnats med marken. Du hade ju en ganska stark period av värdeaktier. Det gick ju ganska bra där under, i alla fall fram till finanskrisen. Var det en stor skillnad i miljön som du investerade i då?
Jag tror det var ganska bäsigt. Och framförallt så att oljepriset var nog ner och vände på typ 5, 6, 7 dollar där, typ 2001, 2002 tror jag. Så det 2003, det var ju extremt bra år för olika typer av oljebolag. För, ja, tänk dig själv, helt plötsligt sätta ett bolag som ligger med någon slags marginalkostnad på typ 15 dollar. Då har du 5 dollar i pris. Sen helt plötsligt vänder det och oljan börjar närma sig 25. Många bolag gick från att förlora pengar till att tjäna ganska mycket pengar där. Så då, ja. Lundin Petroleum, jag tror den var nog upp 700-800% mot år. Det kan vara 2002 liksom. Och, så den var ju ganska gillad av många. Och sen så generellt sett så fanns det ganska många fina bolag som var billiga med. Många Avanza och Nordnet handlades till ganska låga multiplar. Liksom 12 gånger för Nordnet kanske och 14-15 för Avanza. Det var ju även på den tiden när De var ju ganska små liksom. Det var ju ett par hundra miljoner i market cap. 600-700 för Nordnet, kanske 800-900 för Avanza. Och i lindan av den industrin som de tog över från bankerna i princip.
Så hur investerade du under den tiden då? Det var du involverad i oljan eller letade du efter mer kvalitetsbolag? Jag antar att du precis som alla andra har gjort misstag tidigt i karriären, så...
Jag skulle säga att jag gjorde ju brutalt stora misstag egentligen. Jag hade helt galen liksom omsättning i min portfölj egentligen. Och jag hade ju liksom SCB och de skickade ut så här noter med brev typ varje gång du köpte en aktie. Du bara forslade ju en massa brev liksom till den. Jag tänkte, shit, det kommer bli jobbigt i deklarationstider. Men oljebolag och sådär var intressant och vi hittade något lite mindre bolag som heter PO Resources bland annat som producerar typ 800-900 fat olja om dagen liksom, hade lite, kanske lite högre kostnader än de andra och det gjorde någon investering i det. Ja, jag skulle säga att jag kunde ju liksom inte egentligen någonting om den branschen eller om värdering eller någonting på det sättet liksom. Så att men jag hade det ju, oljan gick upp, jag tror oljan gick ju säkert från 30 till 50, 60, 70, 80 dollar där till, på ett par år bara.
Och de här bolagen gick ju från att vara bankrutt egentligen då till att tjäna pengar.
Sen just det PR Resources, de gjorde ett förvärv med i Tunisien och ett fält som heter Didon. Och helt plötsligt producerar de typ 20 000 fat per dag. Så jag tror nästan att det är nog nästan min bästa affär jag någonsin har gjort. Trots att men jag hade ju liksom ingen aning egentligen vad jag gjorde. Jag tror jag tjänade typ 15-16 av pengarna där. Så det hjälpte ju i början, om man säger så. Men på den tiden så var det var också nytt med bland annat spelbolagen. De gick också fruktansvärt bra på den tiden. De hade ju Bossmedia och Cherryföretagen och OnGame som såldes till Bwin där för ett par miljarder. Och ja, så det är på något sätt jag blev intresserad av det med. Men det är som de sektorerna som gick bäst, det var de som man intresserade sig för. Som man kanske egentligen inte borde ha intresserat sig för mest. Liksom.
Men man får ju nästan ofta den här, vad ska man säga, att när du har en sektor som går väldigt bra men marknaden inte är så stark eftersom att du har kanske haft en dålig period på börsen, så finns det ju ofta många undervärderade småbolag under ytan som man därifrån kan hitta. Så även om de stora bolagen säger att Lundin Petroleum gick upp 700%, men sen så finns det en PR resources eller det finns någonting under ytan, och gräver man lite grann så finns det fortfarande grejer som handlas till extremt låga multiplar, för det institutionella kapitalet kan inte nå dit ner, och småsparare, de vill inte röra börsen för de har precis torskat 70% av sina pengar.
Ja, så är det ju definitivt.
Vad gjorde du annars på den här tiden? Var du student på den tiden eller knegade du, eller vad gjorde du med än att investera?
Nej, men när jag började så gick jag på gymnasiet. Sen så pluggade jag en kort tid. Sen så jobbade jag typ något år. Så 2006, kortare period. Det dröjde ett tag innan jag återvände till universitetet. Det var ju typ 2010 där.
Och vad fick du att börja plugga egentligen?
Nej, men jag hade ju egentligen alltid velat plugga och ta en examen. Men jag menar, det sköts upp lite på tiden. Och ja, jag hade lite andra grejer för mig. Backpacka lite och levde på portföljen liksom. Det var under den perioden, det var nog runt 2006 där som jag kanske började lära mig lite mer om börsen och lite mer om värdering och sådär. Men så hade jag lite flyt igen där. Att det var nämligen så att Pontus Lindvall, han skickade ut ett pressmeddelande. Han tyckte att marknaden inte uppskattade Betsson riktigt som... Det var ett kedjeföretag som hade köpt Betsson för några år sedan där, och de betalade 50 miljoner för den spelsidan. Sen så gjorde de en särnotering av det. Och så började det rinna på ganska bra. Jag tror att de hade en period där, kan vara 2006, där de gick från 70 till 90 miljoner i omsättning per kvartal då. Sen helt plötsligt så gick de från tjäna 0 till tjäna 20 miljoner. Den nästa kvartal så ökar de omsättningen igen typ till 115 miljoner, tror jag det var. Och värderingen var ganska låg. Det var liksom runt 900 miljoner, en miljard kanske. Så jag tog bara linjalen i princip och drog ut. Och så tänkte jag, fan, det är kanske bara en 7-8 årsvinsten på det här bolaget. Det var min känsla liksom. Så tog jag ganska stort bett där som gör sig bra.
Hur stor del av portföljen pratar vi då?
Jag vet inte riktigt, men det var ju säkert 70-80% liksom.
Okej, så det var hyfsad conviction då.
På den tiden så ingick ju Netent också i Betsson. Så jag tror de låg och omsatte runt 13-14 miljoner per kvartal liksom. Hade ändå typ 30-40% EBIT-marginal, tror jag. Så det var ju liksom P7-8 för det. När du får den tillgången i liksom. Det är rätt billigt. Så när man får ju vissa möjligheter, får man bara någon gång per årtionde kanske. Det var nog en sån.
Och sen så du säger så det är 75, så säger jag 70-80% i Betsson då. Och sen hade väl Betsson hade väl en väldigt stark period där liksom allting var ju oreglerat. Det var ju bettingbolagen och gamblingbolagen, de körde ju med mycket marknadsföring, tillväxt, det lät ju som att de växte 100% nästan year on year. Så hur gick det för Betsson de kommande åren där?
Nej, men jag tror att det gick nog jäkligt bra faktiskt. Ja, vinsten exploderade ju och de särnoterade Netent. Och Netent, jag vet inte hur många miljarder det var värt där till slut. Men det var ju bortåt 20, va? 20-25 miljarder. Och Betsson det var ju värt säkert 2016 var det värt runt 20 miljarder också. Så det är ju ganska stora värden som har skapats där. Det får man ju säga.
Mm. Red du kvar i Netent också? Eller behöll du dina aktier i Netent också? Eller
ja, men jag hade nog... Betsson? Jag tror jag hade kvar båda faktiskt. Det var lite av hur jag lurade mig själv att gå all in. Eller lurade mig själv att ha så stor vikt. Det är egentligen två bolag. Så jag är bara liksom 40% i varje.
Det är ganska intressant här. Det verkar som att du har haft ett par industrier. Jag menar, vi kommer ju komma in på dina senare investeringar senare i podden. Och då har det ju varit liknande case också. Men det låter som att betting har varit en av de industrierna som du verkligen har följt väldigt länge och där du har lyckats verkligen rida de casen som har varit Sveriges mest framgångsrika.
Ja, jag skulle vilja säga att jag har ju främst letat efter, jag vill ju ha liksom konjunkturstabila bolag liksom, där man kan på något sätt ändå förutspå någonting. Det har ju varit så stark en strukturell trend där, så att det blir mycket enklare om du håller på med cykliska bolag och så vidare. Jag har ju inget emot till exempel Avanza, Nordnet, jag har ägt en aktie i JR Systems, Travel Partner, Fortnox. Jag gillar den typen av bolag, mer i digitala modeller, om man säger.
Om man tittar tillbaks då, för... Du körde ju liksom portföljförvaltningen på ena sidan, men sen också själva utvecklingen som investerare. Var det några större investerare som du tog? För det lät inte som att du hade någon direkt mentor som var där och liksom hjälpte dig dag ut och dag in, utan det lät som att du tog till dig informationen själv egentligen. Och var det några större investerare som du lärde dig av genom att läsa, lyssna på och så vidare?
De säger att man alltid ska lyssna på dem med grått hår. Och för mig så har det alltid varit Warren Buffett. Han är liksom, han kan ju förklara saker väldigt enkelt. Och liksom, den filosofin och hans synsätt på hur aktiemarknaden fungerar egentligen. Och hur bolag opererar och hur man värderar bolag. Så här, den är ju ganska sund och enkel. Det kan du följa liksom. Och det fungerar alltid. Det finns ju liksom inga bolag som det finns inga kvalitetsbolag att köpa för typ 7-8 års vinsten. Stiger vinsten och är ett bra bolag så följer aktiekursen med. Så är det.
Om du fick starta om idag, om du har all den kunskapen som du har idag, men du skulle starta om med de här 170 000 kronorna som du hade då, hur hade du gått tillväga för att så snabbt som möjligt hur har du gjort som en investerare för att komma dit du är idag? Liksom från ett utvecklingsperspektiv. Så säg att du inte har med dig all kunskapen, men du vet hur du skulle göra. Hur skulle du göra på ett sätt så att du på ett så snabbt vis som möjligt komma förståelsemässigt där du är idag?
Det är en bra fråga. Jag tror att aktier är mycket learning by doing. Man måste få massa referenspunkter hela tiden. Man måste göra några dåliga affärer, några bra affärer. Sen så blir det någon slags pattern recognition där man liksom, ja men det här brukar funka bra liksom. Så de industrierna som jag har gillat, typ Fortnox och IAR och så här, de aktierna var hyfsat billiga när jag köpte dem ändå. Men nu känns det som att marknaden är helt på det klara med hur det egentligen ska värderas. Så värderingar är mycket högre i den typen av bolag, den typen av kvalitetsbolag. Så förmodligen så måste man kanske, man måste hitta andra sektorer kanske till och med. Det är inte säkert att möjligheterna finns i samma sektorer hela tiden. Det är bara att ta din borrinvestering till exempel. Den visar väl ganska klart det ändå. Eller vad säger du?
Nej, men jag tycker att det är ganska svårt. Menar, jag var ju på exakt samma ställe som du. Jag kommer ihåg när vi var 2014, 15, 16 där. Jag menar, du kunde köpa Apple, du kunde köpa Microsoft. Bolagen som hade massvis med cash. Vi pratade lite om det här igår när vi gick igenom vad vi skulle prata om idag. Och de handlade sig till 10 gånger. Och det här var ju liksom några av de mest defensiva affärsmodellerna som finns där ute och som nu har visat sig vara extrema kvalitetscompounders. Men de handlas ju, Apple växer ju inte längre, men de handlas fortfarande till 30 gånger earnings. Så Microsoft handlas, jag vet inte vad de handlas till, det är väl 2-3% free cash flow yield, liksom 30 gånger kassaflödet. För mig är det inte, jag betalar inte det för bolag. För jag är fortfarande kvar i mitt mindset som var då, att i en normaliserad marknad så kan du faktiskt hitta snabbväxande kvalitetsbolag. Jag menar, jag kommer ihåg när vi köpte Kopparbergs för 20 kronor. Jag menar, jag räknade på multippen och jag bara, ja men det handlas till 7 gånger EBIT. Men jag använde bara de senaste 3 kvartalen. Och sen visade det sig att Kopparbergs växte ju inte 10-15% som jag hade hoppats på, utan det växte ju 35-40 och marginalen sköt upp. Och då fick man ju det här att det gick från 20 till 300. Men jag ser ju inte att det finns så många sådana case idag, utan då får man liksom utveckla sig som investerare, man får hitta nya ställen och hitta case. Jag hoppas ju att jag någon gång kommer kunna komma tillbaks till och liksom köpa Cellavision till 12 gånger EBIT, men det handlas till 100 gånger idag, eller 50 eller vad det nu handlas till, och det finns inte de utrymmena att köpa sådana typer av starka affärsmodeller till en rimlig värdering. Jag vet inte om du håller med om det, men det känns som att marknaden, och det är inte så länge sedan, där vi pratar 2016-2017, och sen dess har vi haft dollarräntor. Så min förhoppning är ju att räntorna som är lite högre nu, ja men då kanske vi kan komma tillbaka till en sån fantastisk period av stockpicking som det faktiskt var där 2012-2016-17.
Jo, jag håller definitivt med. Men det som, jag tror faktiskt att marknaden har blivit så mycket smartare liksom, att upptäcka den typen av bolag. Det finns många mer privatinvesterare som letar och har några analysteckningar överallt. Pareto, Introduce, ABG. Jag tror den typen av bolag är inte så många som kommer missa dem. Så det blir väldigt svårt att få sådana lägen igen, tror jag.
Nej, det måste ju till en utsköljning i marknaden. Jag kommer ihåg det 2012, det var ju folk som sa att ja, men börsen var upp, jag vet inte hur mycket, 60-70% sen botten eller något liknande. Och då var det många som sa till mig, bara, men vi kan inte hålla på med aktier nu, det kommer ju toppa ut snart. Det är över, börsen har ju redan gått upp massvis. Men liksom nere på de små listorna, där fanns det ju fantastiska investeringar att göra, om man bara letade lite grann. Men nu känns det som att man får ändra sig, att alla de här bolagen som då växer som en klocka, där du har 5-6% kvartal över kvartal, att det hela tiden ökar och där är värderingarna höga. Så du får hitta bolag där någonting förändras och där man går från att ha en stagnerande trend till någonting som faktiskt går upp. Och så får man försöka hitta det som är lågt värderat, som man tror kommer förändras. Och då blir det cykliska bolag och man måste ha högre omsättning i portföljen, för du kan inte köpa, jag menar, du kan inte äga Borr Drilling i 10 år, utan du äger det i några år när det går bra för dem.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Du vill inte äga det när det går åt andra hållet. Och då, jag har i alla fall ändrat mig som investerare ganska mycket där, men jag hoppas att jag kommer kunna komma tillbaks.
Men måste man inte nästan gå lite mer till mer exotiska platser? Dels gå längre ner i listorna till mindre bolag där du inte har den här fulla täckningen av analytiker etc. Där det kan finnas bolag som har kanske en potential som är missförstådd av marknaden. Där du ändå har, som i de case vi har nämnt, då en affärsmodell som inte förstått fullt ut. Som man kanske vid first glance ser ut att vara cyklisk, men som kanske över tid är hyfsat stabil i takt med att man växer. Alternativt att man får gå längre ut i svansarna där det institutionella kapitalet inte finns. Exempelvis som i oil and gas, där vi har varit inne och höjat en del. För där finns det inte... Ja, konkurrensen från fonder där är ju noll på gott och ont, för du får inte samma snabba triggers, för att när väl någonting bra operationellt sker så är det inte samma flöden in.
Ja, jag håller med helt. Jag tror att man får nog titta på lite saker som ingen annan tittar på. Jag har läst lite intressanta brev från lite amerikanska småbolagsförvaltare och sådär. Det verkar som att många är intresserade av typ Polen och lite, ja, lite den typen av länder. Det finns en del fina bolag. Jag försöker hitta kopior av Walmart och lite sådana saker. Det kan handlas till under P10 liksom. Lite den stilen.
Om vi går vidare lite grann. I takt med att du... Då förändrades lite grann över tid. Jag vet att vi ledde ju nästan upp mot finanskrisen. I takt med att du lärde känna marknaden, förstod fler och fler bolag, utvecklade den här pattern recognition som du söker. Var det liksom bolag så som Fortnox, Evolution? Var det sådana bolag som du helt och hållet riktade in dig på? Eller gjorde du flera andra affärer som... var i andra bolag också? Jag menar, du nämnde ju fastighetsaffär igår som du gjorde under kanske ganska tidig år, men det hade varit kul om du berättade den historien.
Nej, men jag läste en intressant analys om ett bolag som heter Realia. De hade ganska mycket fastigheter typ i Norrköping, Linköpings området. Och värderingen var extremt låg liksom, så jag tyckte, ja, men det kan säkert bli ganska bra. Sen så var det några storägare också som de ville köpa ut bolaget. De kom undan några regler hit och dit och lyckades typ plocka ut bolaget på typ 45 spänn per aktie eller någonting, tror jag. Om jag inte minns fel. Sen så tror jag han hette Gösta Belansson och Thomas Hopkins. Those were the bad guys.
Namn som... Tänk, de namnen kommer man ihåg.
Ja, de glömmer jag aldrig. Men Per och Börjesson bland annat, han spiltan ägde nog en del aktier också. Han var ganska kritisk mot det och sådär. Men sen när de väl hade köpt upp bolaget tog det typ 2 veckor. Sen sålde de vidare det för 120 spänn på aktier till Kungsleden.
Så aktien var i 32, 33. De tog ut det för 45. Och sen sålde de vidare på andra sidan för 150.
Ja, något sånt tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt, men det ligger någonting där, tror jag.
Ja, det är bra, okay, för vissa.
Bara att göra det.
Ja, det är en oändlig IRR nästan. Om man har 2 veckors. De behövde inte ens fixa finansiering. Det var ju med bara en kredit från banken, en bryggfinansiering. Jag hade några tankar på att äga bolaget själva. Om vi kommer tillbaka lite grann till betting då. Jag vet att du gick igenom en lite tuffare period precis, ja, men runt finanskrisen egentligen. Jag vet att Hans Isos har pratat om det här också tidigare med Redbet. Jag tror han var involverad där. Jag kommer inte ihåg när detta var exakt, men det var väl runt där, ja, men runt finanskrisen.
Det är egentligen anledningen till att jag började plugga 2010. Efter jag hade gjort några bra affärer där så gjorde jag en sämre där, samtidigt som finanskrisen kom och jag hade inget jobb heller, så att jag var tvungen liksom att få in pengar. Då började jag märka att fan, jag behöver liksom, jag kan inte compounda mig ur det här. Jag behöver liksom få in pengar, för annars så är jag typ steady state och kommer liksom ingen vart. Och i och med finanskrisen med, så börjar man också fundera på, vad är det rimligt att typ avkasta typ 80% per år? Nej, det kanske inte är. Och ja, det är anledningen till att man börjar plugga egentligen just vid den tidsperioden och få lite mer inkomster. Eller inkomst och inkomst. Det är CSN. Det var det som var valet, eller att börja jobba.
Vad var det som ledde upp till det här? För det var väl Breadbet. Vad var det som hände i den här? För det var ju det som blev Enlab sen, om jag inte missminner mig, där som faktiskt blev utköpta. Var det Entain som köpte ut Enlab till slut?
Det stämmer nog, det var nog Entain, ja. De kokade böckerna lite och bröt mot olika regler i något pokernätverk, så de blev utslängda och så, här, så att det gick ganska illa för dem där.
Så de blev utslängda från ett pokernätverk och så kunde de inte med och visa dåliga siffror, så då friserade de siffrorna lite grann och sen så blev det uppdagat och kollapsade aktien.
Ja, lite så kan man säga. Jag kommer inte ihåg exakta detaljerna nu, men...
Hur mycket var aktien ner på en dag där när det uppdagades?
Jag har ingen aning faktiskt. Jag kommer inte ihåg.
Men vi pratar en 50% minimum drop eller något.
Det vet jag inte riktigt. Men det gick säkert ner under en längre period. Men jag för mig börsvärdet var runt 2-3 miljarder ett tag. Liksom. Och ja, det tog väl ett tag innan det kom upp dit igen. När en lab söktes upp antar jag. Det var värt 2-3 miljarder igen kanske. Jag kommer inte ihåg.
Mm. Okej, okay, så en härdsmälta där. Hade du stor allokering till Redbet när det hände?
Jo, men jag hade ganska stor allokering.
Snackar vi 50% eller snackar vi 20% eller?
Ja, typ 50%.
Så det var det en halvering av portföljen nästan, eller?
Ja, det var nog en halvering, samtidigt var jag tvungen att leva på portföljen med. Då kanske jag hade typ 2-2,5 miljon. Halverar du portföljen och lever på det, då behöver du hitta nya sätt att få in pengar.
Ja, annars så börjar det ju gå mot noll liksom, och då finns ju ingen väg ut.
Nej, du måste ju compound ut av helvete för att liksom bara nå steady state. Där portföljen håller typ i noll.
Så har vi BMW:n.
I princip.
All right. Men sen när vi kommer ur finanskrisen som 2010, där var ju en fantastisk period. Det vände ju ganska snabbt där. Det var ju många som involverade i banker och sådär. Men jag vet inte, var du investerad i några banker under
krisen? Inga banker.
Eller höll du borta från det? Inga banker, okej. Okay. Så vilka typer av bolag hittade du sen liksom 2010, 2011? Det var ju mycket... Large cap kom väl tillbaka lite snabbare, men småbolag var väl fortfarande väldigt, väldigt billiga där under ganska många år.
Ja, jag tror det. Jag tror typ 2010 så har för mig att jag ägde typ lite, kan vara typ Doro, Travel Partner, Royal Unibrew, ja, kanske Kopparberg som jag tror. Inte omöjligt. Men Royal Unibrew var ett intressant case. De hade haft problem under finanskrisen. De hade gjort lite förvärv och så kom det in en snubbe som hette Henrik Brandt. De började och liksom skära lite och skapa lite cashflow. Så det var ju extremt billigt där ett tag. Det var ju ensiffrig cashflow multiple. Så den gick ju starkt. Det var ett bra tag där.
Ja, och sen vi går igenom Cherry tror jag. För Cherry är ju egentligen en kopia av det. Jag menar, Cherry var ju nästan Betsson. Jag menar, vi kommer tillbaks till Cherry 2011-12 kanske. Cherry-företagen, då, det var inte så mycket kvar. Det var ju mycket som hade delats ut. Man hade väl Sverige-automaten. Sen hade man väl Lindan till Game Lounge. Yggdrasil. Och det var inte så mycket mer än så, om jag missminner mig. Vad var det som drog dig dit? Jag tror börsvärdet var väl 300 miljoner kanske eller något liknande.
Ja, men jag tror börsvärdet var nog runt 250-260 miljoner. Så de hade en operatörsverksamhet som omsatte runt 120-130 miljoner per kvartal. De hade så här restaurangkasino som tjänade 7-8 miljoner ebit. En kassa på 130 miljoner. Men så hade de då Yggdrasil som kanske omsatte 2,5-3 miljoner. Så den stora anledningen till att jag var intresserad var för att ja, naturligtvis använder de ju Cherrys egna sidor för att promota Yggdrasil lite. Men min tanke var hela tiden att i och med att det är lite samma ägarkonstellation, de kommer från Betsson och Betsson är gigantiska inom kasino. Så jag tänkte att det är egentligen bara en tidsfråga innan de får ut alla sina produkter hos Betsson. Och kan de göra ett par bra slottar liksom och få ut det hos Betsson, så tänkte att då kommer det ju verkligen smälla till liksom. Men det kan Yggdrasil bli värt mycket som helst. Eller väsentligt mycket mer än det börsvärdet som då var.
För under den här tiden då var ju Nettan var ju ett ganska stort bolag här. Så inom gruppen så hade man ju redan gjort den resan via Netent. Och nu, det var väl hyfsat samma personer som kanske drog i spakar här. Och det liksom, man visste vad man skulle göra med Yggdrasil.
Ja, Yggdrasils vd Fredrik Elmqvist, han kommer ju från Netent. Netent hade ju under den perioden haft en brutal tillväxt. Växte 30-35% under många, många år. Liksom. Och värderingen hade ju också kommit upp till då oftast kring någonstans mellan 28 och 33 om årsvinsten. Om jag inte minns helt fel. Så det är därför jag tänkte att det Yggdrasil kan ju bli värt jättemycket. Sen så är det ju också en viss skillnad i och med att de har en koppling till Betsson och liksom framförallt med ägarlistan och att Cherry en gång spann ur Betsson och sådär. Så man visste lite ändå att det kommer ju ändå finnas förutsättningar. Det enda de behöver göra är egentligen att producera kvalitativa spel, så kommer liksom distributionen kommer gå brutalt fort. Och de kommer liksom komma in hos Betsson och alla deras varumärken. Så det var egentligen liksom ett dolt värde som fanns, en option man säger. Som kanske inte var direkt högt prisat av marknaden. Sen låg ju också Cherry på MGM. Liksom. Det är inte jättemånga som kikade där på den tiden.
Hade du några farhågor givet att du hade bränt dig på Redbet några år innan? Vissa investerare landar i det att bränner man sig i en sektor så håller man sig borta från den. Men jag antar att du såg det mer som ett bolagsspecifikt fenomen än ett branschspecifikt och ändå vågade size upp i Cherry. Eller hur tänkte du kring det?
Jo, men vad jag lärde mig där var ju framförallt hur viktigt det är med management. Liksom man behöver ju vettiga personer, bra historik. Liksom, det ska vara som Olle Kvarnström, liksom, man vet vad fan man får. Det är top notch.
Man vet att det blir gjort.
Ja, men etik, moral, liksom, folk som inte skulle blåsa, liksom, som arbetar för aktieägarnas bästa. Det är en bra historik liksom. Så det är man ändå lite skyddad, även om klart, allting kan ju hända, så är det ju.
För jag kommer ihåg det, för Cherrys operatörverksamhet tjänade väl inga direkta pengar på den tiden. Jag har för mig att de spenderade nästan 50% i marknadsföring av försäljningen, vilket är extremt mycket. Vi hade ju inte regleringar och sådär under den tiden, så det försvann ju inte så mycket i skatter, men det var ju en extremt hög marknadsföring. Var det, och funderade du någon gång på att ja, men de spenderar så mycket i marknadsföring, finns det faktiskt några inträdesbarriärer här? För online casino har ju ganska limiterade inträdesbarriärer i slutändan ändå, men du sizade ändå upp det till en, jag vet inte hur mycket du tog i kärre, men från min är det runt 50% kanske. Så Så hur tänker du mot ett bolag som egentligen kan anses ha ganska små inträdesbarriärer?
Nej, så här tänkte jag. Jag hade ju typ en, jag hade typ 10-15% vikt emot Cherry. Men sen var det under en period där jag började se att deras slottar gick väldigt bra. De hade fått ut typ Joker Millions och Vikings och började få lite traction. Och framförallt så kom ju då Betsson också och började erbjuda spelet på vissa av sina sidor. Jag tänkte att nu bör det typ slå till ganska rejält på nästa kvartal som kom. Och då började jag faktiskt size upp och då kanske jag size upp till typ 60% följa. Men då var det också så att omsättningen för Yggdrasil gick från 2 till 5 miljoner. Från 5 till 10 nästa kvartal, till 15 nästa kvartal, till 20 nästa kvartal. Bara på ett halvår så hade du ett bolag som omsatt 80 miljoner på rullande årsbasis med liksom 35% EBIT-marginal. Det är ju värt mer än hela skiten.
Ja, det var ju många rapporter där på rad som Yggdrasil bara smällde igenom. Man växte ju 200-300% många liksom, year over year. Och aktien drog ju 25-30% på varenda rapport där under, ja, det var väl 4-5 i rad kanske.
Det är ju brutalt också när du både adderar fler spel och adderar fler operatörer plus att operatörerna växer. Det blir liksom kaka på kaka där i tillväxt. Men jag tror liksom de växte från liksom 20 till 25 till 30 till 35 till 40 till 45. Det var liksom nästan hela tiden med 5 miljoner som adderar per kvartal liksom i, ja. Så det var bra att säga. Och sen ska man väl säga att deras operatörsverksamhet, den gick ju aldrig speciellt bra. De ville ju liksom komma upp lite mer i size liksom för att ändå ha lite skalfördelar. Men det gick väl okej så här, men skulle inte, nej, det var nog inte det som var det viktiga egentligen för hur aktien blev sen.
Ja, man hade ju en stark ambition att bli större. Man köpte ju även Common sen, jag minns inte vilket år det var, 2015-16 kanske. Och då köpte man ju en stor operatör. Och det gick väl sådär. Och sen köptes ju bolaget ut. Hela Cherry köptes ju ut av, det var väl, Morten Klein var väl involverad i det, men det var väl också andra investerare som kom in. Ägde du fortfarande aktier då när det köptes ut? När var det? 2000? Det var väl precis innan regleringen skulle hända. Ägde du fortfarande aktier då?
Ja, absolut. Jag ägde aktier till slutet där. Men också för att komplementera lite där. När de köpte Common där så ja, det var lite tilläggsköpeskillningar och det berodde lite på hur mycket EBIT de gjorde och sådär. De maxade ut det ganska rejält, hade typ 33% EBIT-marginaler där ett tag. Så det blir ju jäkligt dyrt för Cherry att köpa det. Samtidigt som finansieringen var extremt dyr också. I och med att det var nog under Brexit-tider som hade svårt att få låna där. Jag tror inte ens att det liksom adderar något värde överhuvudtaget. Operatörsdelen. Jag tror nästan inte det.
Hur resonerar du? För du verkar ha väldigt bra staying power i bolag som går bra. Och det är ju inte det lättaste som investerar. Det är någonting man liksom kämpar med hela tiden. Att man undrar när ska vågen vända och när börjar det här bolaget gå sämre. Men du verkar vara väldigt duktig på att rida framgångsrika bolag över en längre tid. Sätter du liksom en pinne i marken i samband med din initiala investering där du har en tes om hur stort det kan bli och hur fort det kan gå? Eller följer du med på kvartalsbasis och ser den operationella utvecklingen och när du ser någonting som du inte gillar, då börjar du minska positionen och rulla över pengarna i en annan investering? Eller hur tänker du kring just den aspekten av att vara en investerare? Det är ju bland de mest utmanande som finns, tycker jag, i alla fall att rida bra bolag över tid. Ofta säljer man ut sig själv tidigt.
Jag har gjort min beskärda del av de misstagen också. Bland annat så lyssnade jag nog på E5 Börslunch där. Johan Thorén drog Evolution Cases bland annat. Det var nog runt 2016 kan det ha varit. Och bara baserat på att det handlade sig typ 18 om årsvinsten och de växte liksom över 30%, så köpte jag typ aktier där och kanske dubbla mina pengar eller någonting, sen så sålde jag liksom. Och det kanske egentligen inte var rätt melodi. Men sen följde jag ju bolaget under en längre period. Och helt plötsligt så började jag inse att typ Evolution storhet egentligen. Att det är väldigt svårt att ta sig in på marknaden. Det kostar jäkligt mycket pengar för att du ska kunna konkurrera med Evo. Som jag hade kunnat programmera och Jörn hade kunnat göra lite goda bilder i datorn, så hade vi kunnat fixa en slott tillsammans. Suttit på helgen och klingat ihop ett par slottar och förmodligen kunnat erbjuda till några operatörer liksom, men vi har inte förlorat så jävla mycket pengar på det. Vi har bara varit en tid. Men för att konkurrera med Evolution så är det en helt annan grej. För att du måste ta så jävla stora risker. Det kostar ju så brutalt mycket pengar att sätta upp allting och du har ingen aning om du kommer få betalt. Kanske är du bara liksom 10% sämre än vad Evolution är. Och det kanske betyder att du inte får några kunder alls. Så det är lite annorlunda där. Men så det gjorde ju att jag följde Evolution där ett tag. Gjorde att jag kunde gå in med rejäl size där typ 2018-2019. Och ja. Så det är svårt. Jag har sålt många bolag tidigt också. Och många av de bolag som jag har sålt tidigt har jag egentligen sålt tidigt ganska rätt. Ja, men typ Kopparbergs IAR Systems. Alltså många av de bolagen har ju tappat momentum i businessen och aktien har inte gått så bra senare. Man får också tänka på att som Evolution och Fortnox, det är ju några av typ Europas bäst performande aktier de senaste 10 åren säkert. Om jag inte minns fel. Så det är svårt att analysera allting och fundera över hur man gör rätt och vad man gör fel. Och allting handlar ju om alternativkostnader också. Har du en massa andra intressanta bolag som du tycker ser bättre ut, då är det ganska enkelt att släppa ett bolag och gå vidare. Liksom. Sen om du gör rätt eller fel, allting kan ju gå. Man gör inte alltid rätt beslut, även om man tror att man tar rätt beslut. Det kan ju bli fel i analysen och saker kan hända, omvärldsfaktorer och psykologiska effekter. Och det är så mycket som kan påverka allting man gör, tycker jag.
Men du är i alla fall inte rädd för att erkänna att du har fel då, och när du säljer ut Evo tidigt så går du tillbaka in igen och tjänar mycket pengar på det. Det är väl kanske det som är den viktigaste slutsatsen, att man får utvärdera sig själv, och när man inser att man har sålt något tidigt så ska man inte vara rädd för att erkänna det misstaget och stoppa in pengarna igen och se till att vara med på tåget.
Nej, definitivt inte. Jag tror det är en väldigt duktig investerare som heter Peter Stenström. Han skrev faktiskt till mig och snackade lite om Cherry, för han såg inte riktigt samma saker som jag gjorde. Men han är jäkligt smart och så där, han är väldigt duktig och har en brutal kager liksom. Men till och med han kan göra misstag ibland. Eller misstag och misstag. Det är så jävla svårt med Max också, att det handlar ju typ om insikter. Det är som att om jag skulle kolla på Borg, jag hade inte kunnat ha en aning om vad ni ser i det caset till exempel. För att ni har ju lagt mycket tid på det, och innan ni ägde Borg så kanske ni har ägt massa andra bolag i sektorn och allting, och ni känner till personer som jag pratat med och allting. Alla, man kommer från olika ställen, vilket gör att man ser på världen på helt olika sätt. Som egentligen om man ser på Cherry från scratch, liksom, om man inte tänker att de kommer ifrån Betsson och det finns en stor option i själva spelutvecklingsdelen, då ser man inte Cherry som ett bra case egentligen. Så att ja, krävs ju att man kanske har följt det bolaget lite längre och känner till massa olika saker om det. Så, ja, som är viktiga för caset liksom.
Mm.
Nej, det är intressant det du säger, att du kanske inte hade liksom identifierat Cherry om du inte hade gjort Betsson innan. Då förstod du vad Netent var för Betsson, vad Yggdrasil faktiskt gjorde för Cherry. För tittar man när bolaget köptes ut, så var väl, jag menar, Cherry gick väl från ett börsvärde på 250-260 miljoner där till, jag vet inte vad det var när det köptes ut, 7-8 miljarder kanske.
Det var under den perioden som jag gjorde den större, vad säger man, resan egentligen. Jag tror jag ägde lite över typ 1,2% av Cherry eller något sånt där. Eller om jag inte minns fel. Ja, det kan ha varit det. Men jag tror liksom det var liksom kanske en initial investering på kanske 3-4 miljoner liksom. Alltså, och aktien från 30 till, jag vet inte vad jag blev utköpt på, typ 450 eller någonting. Så när 15 dubblar man liksom så här 4,5 miljoner, så gör det ju ganska mycket. Då är man helt plötsligt i på en helt annan nivå liksom så här. Då känner man med att nu kan man typ lugna ner sig lite. Man behöver inte vara orolig för att falla räkningarna längre.
Det här var slutet på del nummer 1 av intervju med Nemcap. Vi kommer att komma med del nummer 2 under nästa vecka. Och kom ihåg att ingenting som sägs i podden ska ses som rådgivning eller rekommendation. Och innan ni tar eventuella investeringsbeslut, så gör en egen research eller prata med en personliga bankman. Ha det gott!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock. Because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.